Lördagen den 26 april 2016 var jag i Malmö med föredrag och frågestund. Jag talade om förälskelse, vänskap och kärlek, om människans sexuella förvandling, den sexuella polförvandlingen. Och jag visste också några symboler över polförvandlingen, symbol nummer 33, 34 och 66. Symbol 33 har titeln De juriska och mänskliga tankklimaten. Välkommen. Varsågoda.
Tack för att jag får komma till Malmö ännu en gång. Och jag tror aldrig det har varit så vackert väder när jag har hållit föredrag i Malmö som idag. För jag brukar ju göra det på vintern. Men nu är det nästan som en sommardag, och det är ju inte föredrag här på sommaren. Jag tror faktiskt också att jag har 30 års jubileum som föredragshållare här i Malmö. Jag minns att det var i 1984. Det var där borta vid torget, där nere i den där riddaresalen, eller vad heter det där hus där?
Ja. Jag vet vilket du menar, men jag kommer inte ihåg vad det heter.
Nej, nej. Kommandanthuset eller så. Kommandanthuset, ja. Där kände jag mig hemma. Gammel kommandant. Idag ska jag hålla föredrag om kärlek, förälskelse och all kärlek, vänskap. Och när jag var i Martinus Center i somras, där hade jag något som de kallar för ett symbolföredrag eller symbolgenomgång. Och då var der några deltagare från Malmö som tyckte att den där symbolgenomgången som jag hade haft på Martinus Center skulle jag också ha här i Malmö. Annars är jag lite lat, jag brukar inte att ha symboler med här. Jag brukar hålla transföredrag. Jag litar på min inspiration och så går jag också. Men ibland då vet man ju inte vad man säger när man sån där är trans. Men då idag ska det bli lite annorlunda. Då skulle jag ju föreläsa lite och visa de här planscherna. Men av utbildning då är jag civilingenjör. Och jag är också biolog från universitetet. Så jag har ju alltså en naturvetenskaplig bakgrund. Och Martinus har gjort en andlig vetenskap. Martinus kosmologi kallas också för Martinus andliga vetenskap. Men det finns ju många från naturvetenskapligt håll som inte tycker att det är vetenskapligt. Men Martinus andliga vetenskap, det är inte naturvetenskap, men det är ändå en vetenskap. Den är baserad på sinnen, men Martinus berättar ju att han fick ett större medvetande när han var 30 år. Och han fick nya sinnen, och han kunde alltså iaktta de eviga principerna, livslagarna. Han kunde iaktta de där andliga realiteterna som ligger bakom den levande varelsen, bakom den fysiska kroppen. Och jag har tänkt här de senaste dagarna, jag tror jag ska försöka skriva något som kan koppla Martinus andliga vetenskap tillsammans ihop med naturvetenskapen. Naturvetenskapen arbetar mycket på intelligensen. Och om man ska vara doktor och expert och skriva en doktorsavhandling, kan man lite populärt säga, det gäller om att skriva så mycket som möjligt om så lite som möjligt. Och man kan ta en liten biten detalj och skriva 500 sidor om den här lilla detaljen. Då är man doktor, då är man expert. Det är vetenskap. Men så förlorar man ju lite av överblicken, alltså helheten och sammanhangen. Och det är ju det med intuition. Där ser man helhet och sammanhang. Och Martinus har gjort en helhetsbild, en evig världsbild. Och Martinus har beskrivit en utveckling som den tar sig ut de nästa 3000 år. Martinus menar att det är inte slumpen som regerar utvecklingen. Det finns också en tidtabell för utvecklingen, liksom det finns en tidtabell för tågen. Och om man känner till tidtabellen, då kan man ju liksom säga, men jag förutser här klockan 15:16, där kommer det ett tåg här på Triangeln som kör till Köpenhamn. Och så kommer man och kollar, jamen herregud, han är ju en stor profet, han Ole Terkelsen. Han visste att det kom ett tåg klockan 15:16. Men det är därför jag känner till tidtabellen. Och där menar Martinus alltså med sina kosmiska sinnen, känner han också till tidtabellen för mänsklighetens utveckling. Det kan botaniker också. Nu planterar jag ett bokträd eller en ek. Och då kan man förutsäga hur stor det kommer att bli inom 3 år, 5 år, 10 år, 100 år, 200, 300, 400 år. När man känner till botaniken, då vet man också hur snabbt växterna växer. Så på så sätt har Martinus också, tycker jag, på ett vetenskapligt sätt gjort en tidtabell för utvecklingen de nästa 3000 år. Om man nu är naturvetare, då gäller det att få en bra idé. Man ska ha en hypotes, man har en idé. Och så börjar man att göra experiment och forska och göra undersökningar. Och då ska man då antingen påvisa om hypotesen är korrekt eller den är fel. Och där menar jag bara att Martinus har i sin andliga vetenskap så många idéer som skulle kunna ge naturvetare idéer till hypotesen. Och jag tycker speciellt inom det här området som jag ska tala om idag, om den sexuella polförvandlingen. Martinus sagde tidigare fanns det något som han kallar de lyckliga äktenskap. Mänskligheten var i de lyckliga äktenskapens zon. Och nu har vi kommit in i de olyckliga äktenskapens zon. Och då kommer det också en ny zon där människorna kommer att bli mer skapande, där de kommer att bli mer kreativa och kommer att leva på ett sätt lite mer. Inte så mycket i parförhållande, men lite mer suveränt med många vänner. Alltså, Martinus blev ju ibland tillfrågad, är du gift Martinus? Nej, det var han inte folk om. Alla möjliga frågade Martinus. Till slut så kom han på ett standardsvar. Ja, sa han. Jag är gift. Nå, då var det någon som blev lite förvånad. Var är Martinus gift? Ja, sa Martinus. Jag är gift med hela världen. Och det är ju faktiskt det tidtabellen går fram emot. Att i samma grad som man kan tycka om sin partner, i samma grad ska man längre fram i utvecklingen komma och tycka om alla människor. Och det är ju då nästa kärlek eller all kärlek. Och jag tycker att för mig, jag tycker väl också objektivt sett, det är tre stora nya saker i Martinus världsbild. Och jag tycker alltså, en av de här sakerna, det är alltså den sexuella polförvandlingen, för att säga det. I djurriket finns det hanord och honord. Det finns män och kvinnor. Det har funnits män och kvinnor och idag finns det män och kvinnor. Men i framtiden ska det inte längre finnas män och kvinnor. Det var väl en nyhet. Det var väl en nyhet. Och Martinus har skrivit steg för steg hur den här utvecklingen kommer att ta sig fram. Och därför kan man ju också, om man är intresserad i samhällsförhållanden eller psykologi eller sånt, då kunde man få många hypoteser. Man kunde ju, om man är forskare på universitetet, då skulle man kunna ta Martinus beskrivning som en hypotes, och då skulle man kunna gå ut och göra många undersökningar. Der er mange som klager på, at det der med Martinus, ham, det er så religiøst, og det er en åbenbarelse, og det er en religion, og det er en sekt. Findes der noget, kan det bevises empirisk, altså kan det bevises med erfarenheter, kan det bevises med undersøgninger og sånt. Og der kan man jo gøre en mængd statistik og undersøgninger af folk i samhället og se, om det modsager eller det bekræfter Martinus' teorier. Og jeg har ikke fået bekræftet med mine egne oplevelser alt, hvad Martinus har skrevet. Men jeg har sendt til Martinus, siden jeg var konfirmant. Så i 50 år har jeg sendt til Martinus. Og jeg tykker aldrig, at jeg har set noget, som modsager Martinus. Men det betyder ikke, at jeg har fået bekræftet alt, hvad Martinus har skrevet. Men en anden sak, som er fantastisk ved Martinus' verdensbillede, det er, at han har forklaret meningen med mørket. Meningen med det onda, meningen med lidandet. Og det er jo et stort problem, selv inden om kyrkan. Hur kan en Gud, som er alvis og alkærlighedsfuld, tillåte, at det finns så mycket lidande? Även præster og gode katolikker og troende mennesker, de kan også blive sjuka og komme ud fra en ulykke. Hur kan en kærlighedsfuld Gud tillåte sånt? Men Martinus sagde, at det er nødvendigt med kontraster. Man kan aldrig kjenne sig lykkelig, om man ikke ved, hvor det er at være ulykkelig. Og man kan ikke uppskatte selskab, om man ikke har været ensam. Man kan ikke uppskatte, at det er varmt, om man ikke har oplevet, at det er kaldt. Hvor er det bedst? Jamen, både kontrasterne, kyle eller varme, de er jo lige nødvendige, både to. Og Martinus mener då også, at når man selv har kjent lidande, da får man medlidande. Og når man selv har kjent problemen og smerten, så kan man kjenne med de andre, man får medkjensler. Medlidande og medkjenslerne. Det er det samme som kærlighed og humanitet. Og en tredje stor sorg, det er jo, som jeg skal prate om i dag, men det er kærlighed til mikrokosmos. Martinus viser på, hvor organerne er levende, hvor altså cellerne og molekylerne og sådan der. Vi skal også tænke mere, når man tænker på sin helse, tænker man faktisk også på sin næste. For det findes milliarder af levende varelser i vores egen krop, og dem skal man også behandle på et snygt sæt. Martinus har dog rettet olika symboler, og her ser vi då et lille afsnit af den store evige udviklingen. Og Martinus har anvendt bestemte färger for bestemte sorg, og her på symbol 33, då viser altså den orange färgen jyvriket. Og her ser vi då med gul färg något som Martinus kalder for det riktiga människoriket. Jesus siger jo endelig i Bibelen, mit rike er ikke af denne verden. Og dermed mener Martinus, at Jesus syfter til det rigtige menneskerike, der alle er fuldkommelige varelser. Du er jo så glad for Storm P. Og det er jo ikke, altså, vi skal jo komme og blive fuldkommelige. Og så findes der dem der få løfferne, de står og prater med hverandre, og så siger den ene til den anden, du er jo en fuldkommen idiot. Tak, det var snelt sagt. Det er svårt at være fuldkommen. Så det er heller ikke så enkelt at blive en fuldkommen varelse, men man kan også være fuldkommen på andre sæt. Men her ser vi då midten af jyvriket. Det her det er det egentlige jyvriket. Det er altså åberne og dækjyvrene og sånt. Men fra herfra og dit op, der har vi altså at gøre med mennesker. De allerførste menneskerne kalder Martinus for åbmennesker, eller jydmennesker. Og så findes der her noget, som han skulle ville kalde de primitive naturmenneskerne i dag. Men de her stegen, de har dødt ud. De findes ikke på jorden mere. Men flertallet af menneskerne på jordkloden i dag, de tilhører de her to steg i udviklingen, og de kalder han då for de ulykkelige ægtenskabens søn. Og de her to, det er de lykkelige ægtenskabens søn. Da går det helt automatisk. Om man er en jordmenneske eller naturmenneske, da behøver man ikke få seksualvejledning, og man behøver ikke at gå til kyrker og blive gift og høgtigt love at være trogen og sånt. Det går helt af sig selv i naturen. Det styres af instinktet. Men vores problem er jo, at vi bør tænke. Og så kolliderer det lidt mellem at man har et reflekteret tænkende, og så har man instinkt, der det går på automatpiloten. Så det, Martinus siger, det der jordmenneskelighedens problem, det er, at de er en såret flygtning mellem to riken. Jyriket er egentlig et paradis, og det rigtige menneskeriket er også et paradis. Men her er man medveten og har reflekteret tænkende, og her handler man instinktivt, og vi leds delvis af instinkt og delvis af reflekteret tænkning. Symbolet hedder de jødriske og menneskelige tankklimaten, og det her det er et symbol for olika tankklimat, olika deler af vores medvetende. Men her, den første figuren med violet færg, det er det, Martinus kalder for reinkarnationsprincippen. Altså han mener primært, at alle levende varelser udgør et elektrisk felt. Hele universum er en enda stor levende varelse, et enda stort elektrisk felt. Og vort medvetende er også et elektrisk felt. Og det Martinus viser i sin kosmologi eller andlige videnskab, det er, at medvetandet, tanken, har en utrolig stor magt over den fysiske krop. Jeg havde et tag, jeg tænkte, det er jo konstigt, mit hjerte slår fortfarande, det gjorde det nok for 10 år siden, undrer, hvor længe kan jeg leve, kanskje jeg pludselig dør, eller jeg tykte, det, på et sæt, det var et mirakel, at man kunne leve år efter år, og kroppen holder og sånt, når man tænker på, at slumpen regerer her i verden og sånt, men det, man ligesom får en større og større, stærkere og stærkere kjensler af, når man læser Martinus, det er, medvitteren har en utrolig stor magt over den fysiske kroppen. Og det er dog også vores tankers kvalitet, som bestemmer, om vi er friske, har en bra helse, eller vi bliver syge, eller sådan, for tanken, medvitteren har en stor magt over kroppen. Og når vi dør, så drar medvetandet sig ur kroppen. Sjælen drar sig ur kroppen. Og når man under foster bildningen. De första 9 månaderna under fosterbildningen. Då börjar detta medvetande gradvis att besätta den fysiska materien. Så alltså, enligt Martinus, så har ett elektriskt fält, medvetandet, har en självständig existens, oavhängig av den fysiska kroppen. Men detta elektriska fält, detta medvetande, det kan tränga in i en fysisk kropp och behärska den totalt. Och det är det som hände de första 9 månaderna, jo faktiskt också hela barndomen. Medvetandet får större och större kontroll över den fysiska organismen, och det tar faktiskt ganska många år för man är helt fullvuxen. Där är det först att medvetandet har fått full kontroll över den här köttbullen, över den här fläskbulten, eller vad heter det. Men sen när man då dör, då drar medvetandet sig ur. Se från en biokemisk synsvinkel är det nästan ingen skillnad på 1 sekund före man dör och 1 sekund efter man dör. Det är de samma ämnen som finns i kroppen. Men det är ju kämpestor skillnad på ett lik och en levande kropp. Och det är ju om medvetandet är i kroppen eller det drar sig ur kroppen. Och det är ju då det Martinus, han menar alltså att vi lever flera liv. De här små violette kvadrat, det symboliserar en inkarnation. Men vi har många, många fler inkarnationer än vi ser här. Men det är ett symbol på reinkarnationsprincipet. Och den vita figuren här i mitten, det är ett symbol på det eviga jaget. Som har, alltså, vi har, man säger, jag spiser, jag skriver, jag lyssnar, jag pratar. Vi har en kärna, vi har ett ja, det är nästan liksom ett gravitationscentrum. Martinus säger ju att när vi är här i den fysiska världen, då går vi ju här på klotet, därför det finns ju en gravitation, en tyngdkraft. Det är liksom den fasta punkten. Men när vi dör, så är det ingen jord, ingen träd eller himmel. Då är man en partikel som svävar frit i ett elektriskt fält. Det tar lite tid för man vänjer sig, när man har dött, att man är helt frigjort. Det måste väl också vara någon tyngdpunkt. Ja, men då är det ens eget jag som är tyngdpunkten. Då är man verkligen världsaltets centrum, universums centrum. Jag är ju centrum, för allt är ju utenom. Den tar inte Storm P som säger så. Att jag är världsaltets centrum. Allt är ju utenom. Så det kan inte vara annorlunda. Men det blir man verkligen. Och det är den här jagkänslan som gör att man är i centrum. Här har Martinus ritat de 2 sexuella polerna. Den gröna färgen symboliserar den maskulina polen. Och den feminina färgen den feminina polen. Det här är en levande varelse. Och det är en varelse som är en hån i djurriket. Alltså det här, det är en man. Men vi ser då att inom mannen växer en feminin pol fram. Och inom kvinnan ser vi då att det finns något grönt här som växer fram. Den maskulina pol växer fram i kvinnan. Så det Martinus menar, det är att de 2 könen börjar likna varann mer och mer. Och stämmer det inte med det som har hänt inom de sista 100 år eller 200 år, ser vi inte hur män och kvinnor blir mer och mer jämställda. Att det maskulina växer i kvinnorna och det feminina växer i mannen. Och Martinus har ju skrivit hur den där utvecklingen fortsätter de nästa par 1000 år. Så det är där jag menar, kanske var det några naturvetare som kunde få lite idéer till undersökningar genom att de skulle ha en hypotes. Så kunde man ju ha Martinus beskrivning av polutvecklingen som en hypotes. Och då tar en detalj ut och gör intervjuer, undersökningar och sånt. Och kunde då se om det stämmer eller inte stämmer det som Martinus säger. Men det är, tycker jag, ju ganska uppenbart att här uppe har man då blivit dubbelpolig. Och Her har Martinus med den orange figuren symboliseret en jordmenneskekropp. Og vi kommer jo at vise os i en mandlig krop eller en kvindelig krop. Men Martinus taler om, at der kommer også en ny kropstype, altså en rigtig menneskekrop. Så om ni har små bryst, så er ni mycket högt utvecklade. Eller I har en liten penis, så er I mycket högt utvecklade. Så er man mycket nærmere dubbelpoligheten. Så det er bare bra. Her har Martinus visat et tankklimat, som han kalder for den dræbende principen. Og det er jo djurriket, der måste man kæmpe for at overleve. Even syskon kæmper om, når man ser små, hvad hedder det, fågelunger i et næste. de slås jo, iblandt er det jo de ældre syskon, som vipper ud, de mindste, så de dør. Tænk, man mørder sine syskon. Men så er det altså i Jyvrige. Det er den stærkeste overlever. Så skal det være. Men altså, her praktiserer man det dræbende princippet. Da ser vi, at efterhånden, som menneskene udvikler sig, så bliver man mindre og mindre dræbende i sit livssæt. Her ser vi det, Martinus kalder for dræbende tanker. Det vil sige, at man døder ikke, men man hårder. Man er ej og sånt. Og de der dræbende tankerne kulminerer her på det her udviklingsstik, og da bør de at tage over. Og her har Martinus et tankklimat, han kalder for høgmod. Man kan så sige, jeg tykker, at danskerne er bedre end svenskerne. Og her sidder kanskje en, som siger, at jeg tykker, at svenskerne er bedre end danskerne. Og det er jo så der lidt høgmod, altså, jeg er bedre end dig, og vi er bedre end jer, og så videre. Man har nogle forestillinger om, at jeg er vigtigere end den andre, jeg er mere betydelsesfuld end de andre. Og det der høgmodet, det kulminerer her, men det bør du også at tage over. Her har Martinus noget, han sagde, han kalder for en ny epoks fødselvunder. Og det er alle disse problemer, som menneskerne oplever i denne polforvandlingszone. Og der findes jo også mycket med skilsmisser, og forældrene er dumme, slås om barnen, og der findes også mange mennesker, som har kommet ud i seksuelle perversiteter, og der er mange mennesker, som også er naturligt ved, kommer og tykker om sit eget skøn, og der er mye problem. Da bliver man forfølgt, og jeg tror, det er nede i Uganda nu, der er dødsstraf for, om man er homoseksuel og så videre. Og tidligere, om man har det sympati for sit eget skøn, det er jo det, Martinus kalder for alskærligt. Da kunne man også blive forfølgt, og det var skvallet, og man fik store problemer. Og det findes også ulykkelig forelskelse, og der findes utrohed, og det findes så mye lidende indom polforvandlingsområdet. Og det kulminerer jo her på ulykkelige ægtenskabens zone. Her ser vi dog tankklimat, som Martinus kalder for næstekærlig, alskærlig. Og motivet i de andlige verdener, det er jo at underholde sine medvarelser. Der skal man bare have det kul og roligt og beretter rolige historier, spiller skøn musik og underholder andre med sin kreativitet. Her har Martinus et tankklimat, som han kalder for jyrisk kunst. Der findes jo mye kunst, men den kanskje, det er en kunst, som lovpriser hjelten. Hjelten har den svenske kongen har vundet over danskerne, og så er han en stor hjelte, der gør store målerier og statuer og sånt. Og er der en dansk kong, som har vundet, så bliver det en stor staty af den danske kongen. Og hjelten, der har dræbt skurken, og det er også stor lovprisning, altså af den stærkere, som undertvinger den svagere. Og det er også mye kunst, som går på forelskelsen, altså man højer forelskelsen til hyerne. Der har også været en helt romantisk litteratur der på 1800-tallet, der man jo gjorde selvmord, og man ikke kunne få den, som man elskede. I dag virker det jo helt tokigt. Der findes 6 milliarder mennesker, der må der jo findes 3 milliarder kvinder, og så er det en bestemt kvinde, den vil jeg have, og man ikke kan få hende, og da gør jeg selvmorden, der findes jo 3 milliarder andre, så det er, men altså, man kan blive, ja, Martinus taler jo om, at den her forelskelsen er nærmest en hjernlammelse, visse centre i hjernen bliver forlormet, når man bliver forelsket. Der findes også naturvetere, som har kommet på, at der findes 2 centre i hjernen, som bliver påvirket af forelskelse. Og jeg tror, den ene gør, at man bliver glad og stimuleret. Og den andre, det er, at ens kritiske sans, ens kritiske sinde, det bliver forlormet. Men da efter 1,5 eller 2 år, så vækker det der centret til liv igen. Og da kan man jo da bedre børge at værdere sin partner, hvor det egentlig ligger til. Men det siger Martinus, det findes jo mye kunst, men det er altså lovprisning af forelskelsen. Og det er lovprisning af den stærkere, som undertvinger den svagere. Martinus mener, at fremtidens kunst skal baseres på reinkarnation. Da har hjelten dræbt skurken, eller der har hjelten gjort selvmord, og så er boken slut. Men det ska ju fortsätta in till skurken och helten har blivit vänner och förlåtat varandra. Och självmordet, ja, det ska ju fortsätta in till vederbörande har fått sin jämvikt tillbaks och allt. Martinus menar också att framtidens konst, den ska ta hela kretsloppet med. Och ofta är det ju en riktigt bra roman. Det börjar gott, så kommer det lite små problem, så kommer det större problem, och till sist är det helt oerhört stora problem, och så kommer katastrofen, och så börjar man liksom att lösa problemet, och så till slut så har man kommit tillbaka till jämvikt och allt är gott igen. Det blir mycket mer balanserat, alltså hela varvet kommer att vara med i framtidens konst. Ja, det var jeg var en gang på en sprogkurs i Frankrike, i Paris. Og jeg har glemt, jeg har ikke mine papper, men det var en historie, som gik på, at der var en fransk dame, som sat på en café og ventede på sin elskede. Alt var godt. Og så går det jo 5 og 10 minutter, han er fortfarande ikke kommet. Og så bør hun at blive urolig og sådan, og når der går en halv time, så er hun jo rasende og sådan. Og så bør hun ligesom at, ja, vurdere situationen og tænke og... Til slut så er hun ganske nødt med, at han ikke kom efter en time. Så tænkte jeg, man behøver jo ikke helle at have reinkarnationen med. Det kan jo også være mindre kredslop. Men hun gik fra caféet ensam, lige glad, som hun havde kommet til caféet. Men det har jo været vældig, altså hun har været igennem så at sige alle emotioner. Og det er jo klart ligesom et stykke musik. Og man spiller højt hele tiden, da bliver det monotont. Så skal man spille lågt iblandt og højt iblandt. Og da langsomt. Og snabbt. Og så man skal ligesom have alle kontrasterne med. Og så kommer jo også at blive den fuldkommelige konsten. Alle kontraster kommer i et hjembørdigt forholdende. Så det skal mye mere baseres på egentlig en kontrastprincippen og kredsløbsprincippen. Her har Martinus et tankklimat om den religiøse principen. Og mange mennesker her er jo også mye religiøse, og der kommer mye lys ind i livet, gennem at man tror blindt på Gud. Og i dag findes det jo også fortfarande mange, som er blindt troende, som er såkaldte fundamentalister og sånt. Men specielt her i Skandinavien har vi jo haft en vældig intelligensudvikling de seneste 300 år. Og nu tykker man jo, at de forklaringer, man får i religionen, er for naive. Man skulle eventuelt gerne ville kunne gå i kyrka eller tro på Gud, men man kan ikke. Det findes, sagde Martinus Norgård, som han kalder for humana materialistet. De kan ikke tro på Gud, de kan ikke være medlem af nogen sekt, men de er ganske snelle og venlige. Om der er en katastrofe i det der landet, så giver de penge, og de vil gerne hjælpe, de er mye tjenestvillige, men de kan ikke gå i kyrka, de kan ikke tro på Gud. Men han mener, de har været religiøse i tidligere inkarnationer. Men just nu, då er de, hvad han kalder for humana materialister. Og han siger direkte, at han har skrivet sine bøger for ulykkelige materialister og for humane materialister. For de kan ikke få nogen inspiration af religionen længere. Men egentlig er de lykkelige, de som kan få sin inspiration gennem religionerne. De findes, de tror på Gud og sånt, og de får en vældig kraft og styrke. Så det er jo bra, at der findes noget til alle mennesker. Men i dag er det næsten brist på forklaringer for ulykkelige materialister. Men når man har lidt og har store problemer, så bør man fråge, hvorfor skal jeg drabes af det her? Hvorfor skal jeg have problemer? Hvor er meningen med det her? Og da bør man ligesom at blive søgende, og da kan man kanskje få nogle af disse forklaringer, man har anvendning for inden Martinus' andlige videnskab. Og det her, det er tankklimat, som Martinus kalder for de psykiske formågerne. Og vi ser då her, at jorden har også psykiske formåger. Og det her, der findes en rød færge og en orange færge. Og det er jo altså instinktenergien og tyngdenergien. Og det vil jo altså sige, at det er de mere primitive psykiske formågerne. Martinus taler om, at det findes låg psykiske formåger. Og der findes der høg psykiske formåger. Og jorden er klavorianter. De sagde også, at der var den der tsunami i Thailand. Det var ingen jyder, som drunknede. De gik op i bergen. Man sagde også, at rotterne, de lemner skeppet, som skal synke. Eller det är också många djur, en hund börjar och gö eller sån för ägaren dör, eller alltså liksom katter och hundar och sånt kan ibland känna in att det är ett dödsfall på gång och sånt. Och man har också det var en vetenskapligt experiment. Det var en dam som jobbade på ett kontor. Hon hade en hund där hemma. Och när hon kom hem så låg hunden alltid i fönstret. Men annars var den i sin korg och sånt. Så hade man ett kamera i lägenheten. Så reste hon från sitt skrivbord, tog jackan på och gick ut. Och då kunde man då se på videofilmen av hunden att då sprang den upp. Og låser det i fønsterbanken, eller hvad hedder det?
Fønsterbænk,
ja. Men sen bestemte hun om sig, og gik tilbaks, og hængte tilbaks i jakken og satte sig ved sit skrivebord. Og så hoppede den ned igen og gik hen i korgen. Altså, der findes altså sådanne ulike eksempler på, at jød er faktisk klaverianter. De har psykiske formåger. Og det findes jo også hos kan man sige, og even primitive naturmennesker, der findes jo altid nogen medicinmand eller shaman eller sånt, som har kontakt med de overdøde og andre og sånt. Men ofte så anvender de jo sine psykiske formåger til at forsvare sig mod andre indianer, svartfotingerne, svartfotsindianerne, og kommer og døder os, nu skal vi døde dem. Og så kan medicinmannen jo se, at de kommer og angriber og sådan. Så der anvender man jo også sine psykiske formåger i den dræbende principens tjenest. Så hvor er det jo skillnaden på lågpsykisk og högpsykisk? Det er, at de högpsykiske formågerne får man endast, når man har et högt moral. Det vil sige, at man vil endast anvende sine psykiske formåger på noget, som er godt. Det findes jo også visse klærvorianter, som faktisk har fået problem, når de anvendte sine formåger til at vinde på lotto og på tips og sånt. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men ibland så bliver de lidt tokere. For det kan man også sige, det er også et misbrug af sine andlige formåger. Men Martinus mener jo, at Jesus, han kunne virkelig gøre et mirakel. Han kunne helbrede de der syge, som det har beskrivet i Bibelen. Men om man har det Jesu formåger på det her udviklingssteg, så kunne man også anvende sine formåger på at gøre andre syge. Da kunne man gennem at tænke, og det findes jo lige til grænsland det med voodoo, når man har nogle dukker, så stætter man en nål ind i armen på dukkeren, og hopper sig, at ens fiende skal få ondt i armen og sånt. Så det findes altså der i grænslandet, at man faktisk kan skade andre mennesker rent fysisk gennem onde tanker. Men det findes altså en græns for, hvor høje formåger man har. Det går ikke alt om disse mennesker på disse udviklingssteg skulle have de formågerne, som Jesus har. Det skulle jo aldrig gå, for da ville man jo anvende dem i krigets tjenest, så at sige. Og her har Martinus et... Ja, altså, nu ser vi også, at det bliver det mere känslor, altså kärlek, og det bliver mere grønt, intelligens og mere intuitivt, så de psykiske formågerne vækser og vækser. Her har Martinus et specielt tankeklimat, han kalder for kosmisk medvetande. Og Martinus siger, at han har skrevet sit værk, derfor at han har det et fuldt udviklet kosmisk medvetande. Så Martinus, han var altså over det her strikket i udviklingen. Og han sagde, at han har ikke opfundet sin analyse. Og det er ikke hans analyse. Det er ikke noget, han... Det er antlige naturlager, som han har kunnet observere. Altså, det er ikke ham, som har opfundet analyserne, eller de kosmiske lagerne, principperne, livets struktur og sånt. Han sagde ganske ødmygt, at han har endast haft disse formåger, som behøves for at kunne se sånt, for at kunne iagtage disse formåger. Men her, det børger redan her med, at man kan få lite kosmiske glimter. Man kan få en mye stark intuitiv oplevelse. Og jeg skulle ville sige, at de første kosmiske glimterne påminner også lidt om det, man kan høre om i TV, om nærdødsoplevelser. For det, man kan opleve i en nærdødsoplevelse, som eksempel, at der findes en vært uden for den fysiske. Dem med nærdødsoplevelse ser jo ofte sin egen krop på operationsbordet, eller ser sin egen krop på asfalten efter en bilulykke. De ser det i et slags fogelperspektiv. De kan iagtage sin egen fysiske krop fra det andlige planet. Och Martinus menar alltså också att medvetandet kan ha en självständig existens utanför kroppen. Och ofta så möter de en skyddsängel eller en kristusvarelse och känner hela universum är genomströmmat av kärlek. Och de kan också uppleva att jag är odödlig. Det finns ingen död. Och det är ju de som har upplevt det. De brukar säga att de är inte rädda för att dö. På ett sätt ser de fram emot att dö. För då kommer man till en kärleksvärld som är skön och härligt. Man kanske ändå har något man ska uppleva här på det fysiska planet. Martinus säger också att materialisten ska lära att se på döden som en vän. Och vi kommer alla att dö på det bäst tänkliga tidspunktet. Och på det mest kärleksfulla tidspunktet. Och det är så härligt och skönt att dö och gå in i den andliga världen. Och de som har haft dessa närdödsupplevelser kan ju beskriva hur underbart skönt det är. Och många kan också i kosmiska glimt ha upplevt hela universum är en enda stor levande varelse. De kan faktiskt få lov att uppleva Guds medvetande. De kan få lov att uppleva att jordklotet är en levande varelse. Det är också många som har berättat om i inspirerade ögonblick. Och man kan få lov att uppleva att det man trodde som var ont i verkligheten är kärlek i förklädning. För det finns en mening, det finns en mission med lidandet. Det finns en meningsfull och en kärleksfull mening med lidandet. För det gör oss mer humana och kärleksfulla genom den medkänsla och medlidande som man utvecklar. Och här har Martinus en tankklimat som han kallar för försynen. Det är alltså Guds varelse, Kristus varelse, fullkomliga varelse. Och det finns alltså också på det andliga planet, alltså sådana Kristus varelse, som från det andliga planet kan vara skyddsänglar och som kan hjälpa till med utvecklingen här på jordklotet. Det är svårt att se på avstånd, men här finns ett kors. Här i den nedersta punkten av korset, säger Martinus, här är det stället i utvecklingen där man sista gång föds av en kvinna. På ett tidspunkt så behöver man inte föds av kvinnor. Då kan man materialisera sin egen kropp liksom Jesus gjorde. Och när vi talar om könspolitik så blir det aldrig 100% jämställdhet mellan man och kvinna. För kvinnorna inte behöver föda barn längre. För det är ju en omfattande biologisk process att skulle vara havande i 9 månader och ge mjölk och ta sig. Ja, så. Men det kommer alltså ett tidspunkt i ens utveckling. Denna gången blev man för sista gången född av en kvinna. Och jag menar också Jesus och Martinus som var dubbelpoliga, som var kosmisk medvetande. De blev ju födda av en kvinna. Men det kommer det inte att bli mer i detta spiralkretslopp. Och då kommer der her en period, der man kan materialisere og dematerialisere sig. Og den punkt viser, når man for sidste gången har materialiseret sig ind i den fysiske verden. Så det findes et, man kan vise sig i den fysiske verden, når man vil, og man kan gå bort. Martinus har skisseret i et litet fördrag, at i fremtiden bliver det lettere at lære at gøre et mirakel. For det er ikke så svårt at gøre mirakel, sagde Martinus. Men man måste tro på det. Man måste være sikker på. Og man tvækker jo lidt, om det kan. Så sagde han, kanskje, altså jeg ved ikke, vi er kanskje 1000 eller 1500 år ude i fremtiden. Då kan der sitte et selskab kring et bord, som prater og prater og prater. Til slut er det ikke mere at prate om. Så er der nogen, der sagde, tak for trivelig samvaro. Og så dematerialiserer de sig og forsvinder. Og så sætter de nogle andre tilbaks. Og når man har set det med sine egne øgon, så er man sikker på, at det er muligt. Det er muligt, når man har set det med sine egne øgon. Og så bliver det lettere, at enklere at lære sig at gøre mirakel. For nu tror man på, at det er altså muligt at gøre sådan. Så det er altså forsynen, som faktisk er med. Martinus sagde jo, at præsidenter, konge og kejser og sådan oversættes og tilsættes faktisk af forsynen. Kan man også sige her med til eksempel Olof Palme, han blev statsminister, men ved noget tilfælde blev han plukket bort. Men det har jeg altså også, hvor i forsyningsvæsen, det fandt, jeg ved ikke, hvad meningen, men det findes en højere mening. Han skulle være statsminister. Det var bedst for klodets udvikling, det var bedst for Sveriges udvikling, gennem en bestemt tid. Men efter det tidspunkt var det bedre, at det var noget andet. Og derfor kan altså også forsynen være med til at planere de olika länderna altså, og faktisk hele klotets udvikling gennem at tilsætte bestemte ledere. Så forsynen spiller også lidt ind, hvem som skal være næste præsident i USA og sånt. Ni så jo også der med Al Gore og Bush, eller hvor var det? De fik fusket med stemmerne nede i Florida, eller, før at de kommer og passer eller sådan. Men de kan trikse og gøre, så resultatet bliver, som det skal blive. Djuren er mye egoistiske, men det giver et lidende, og dette lidende gør, at man udvikler sin sindslo-energi. Martinus sagde, at man kan udvikle sin intelligens gennem studiet, men man kan ikke studere sig til at være snill og rar og venlig. Det skal opleves. Der skal man gå erfarenhetens væg. Og det er jo præcis derfor, at det er aldrig bortkastet har haft lidende og besvær. Even om man forstår det eller ikke forstår det. Even om man er et jøde eller menneske. Hver gang man har haft et lidende, får man mere medlidende. Hver gang der har været sygdom og problem, så får man altså mere medkendsler, mere medlidende. Ingen erfarenhed er bortkastet. Og specielt de svåreste oplevelserne er ikke bortkastet. Tværtom, de er faktisk de mest værdefulde. Det er det, som kommer at forvandle os til at blive Kristusvarelser. Kjenslen kan endast udvikles gennem at vi kjenner. Det er vel logik. Altså, det kan man ikke studere sig til. Men intelligensen, den kan man studere sig til. Når jeg havde tænkt på at forklare alle fyre symboler på 20 minutter, en kvart, og så tale frit, men nu er det jo endast tatt tre kvart, for jeg har fortappet mig lige til detaljer, som kanskje ikke var så. Men vi tager en symbol mere. Og det her symbol, det er altså hyr man inkarnerer. På dansk hedder det undfangelse. Hvad hedder det på svensk? Undfangelse. Altså når man konception. Konceptionen. Ja. Her har vi lidt mere grønt. Det symboliserer en mand på det fysiske planet. Vi har jo mye tyngd energi. Det er den fysiske kroppen. Det her det er en mand, og det der det er en kvinde. Og vi ser, at der er mye elektrisk mellem denne mand og kvinde. De har altså et samlag, eller de er jo også. Jeg forelsker dig, og de er ihop. De er i noget sort, i bedste fald, en sårlighedstilstand. Men i alle fald, ofte er man jo, hvad hedder det, forelsket og glad i sin partner. Og varje levende varelse har sin egen vibration. Det her, det er ligesom kvindens vibration. Og det her, det er mandens vibration. Men da siger Martinus, de har jo et gemensamt område. Dette område her er deres gemensamme forelskelsesaura. Forelskelsesaura. De er på noget våglængt. Og det der med det seksuelle er jo også. Syftet med det seksuelle er jo, at man skal have et behag. Man skal kende behag. Man skal kende, at det er skønt. Martinus mener til og med, at den seksuelle vellystfornemmelse, altså det nytjende, man kan få gennem en seksuel udløsning, det er faktisk en oplevelse af Guds ande. Man kan intuitivt få nogle høje inspirationer og glimter, kosmiske glimter, og på så sæt på et sorts intellektuelt sæt kan man opleve Guds ande. Men man kan også opleve Guds ande i kød og blod. Og præcis når man har den der seksuelle udløsning, der oplever man faktisk Guds ande i kød og blod. Og her taler Martinus om et diskarneret væsen, og den ikke god færgen syfter til, at det er et væsen, som er på det andlige planet, i noget, som Martinus kalder for sårlighedsrike. Det er så skønt og herligt på det andlige planet. Og varje varelse har sin våglængd, og disse to forældre har jo også en gemensam våglængd. Og det er så just det, der bestemmer, hvilke barn som fødes hos hvilke forældre. Du måste altså have, forældrene har en gemensam aura, en gemensam våglængd. Og så er der en diskarneret varelse, som er på samme våglængd. Og vi ser jo også de her elektriske Det er jo altså en sorts elektrisk ytløsning. Så på så sæt, så vælger man sine forældre på et umedvetet sæt. Man sætter ind til med sådan en forældrekatalog. Kanskje, nej, nej, kanskje, kanskje, jo, nej. Altså, man kan ikke vælge medvetet. Men eftersom vi har et evigt liv, har vi jo medvetet handlet og gjort så og så, og vi har medvetet handlet og gjort så og så. Gennem vor evige fortid har vi dog faktisk valgt vore egne forældre. Men nu kommer det altså at gå helt automatisk. Og vi fødes alle hos de allerbedste forældre, som findes i hele universum. Det kan man jo blive lidt forvirret. Hvad? Findes det virkelig ikke til bedre forældre i universum, end dem jeg har fået? Det fatter jeg ikke. Men altså, det er lidt højmod. Vi har alle præcis fået de forældre, som er de bedste for vores udvikling. Og iblandt skal vi jo faktisk have lidt opfostrende ubehag, og faktisk lærer man sig mere af sine mistag, end når det er succes. Så derfor gælder det jo at være taksam. Det er jo det, som er pointen i Martinus' livssyn, at det er en positiv livssyn. Det er ikke dårligt, det var katastrof. Men, endelig Martinus' analyse, men det er endnu bra. Det er ikke galt, men det er endnu bra. Ja, det er konklusionen på alle Martinus' analyse, for man lærer sig noget af mistaget, af katastrofen. Og uden erfarenheter kan man ikke komme videre. Et stille sagde Martinus, om man nu gør noget fejl, man gør et fejlsteg, om det nu havde positive konsekvenser, om det leder til behag. Hver gang jeg gjorde et fejlsteg, så leder det til behag. Hver gang jeg gjorde noget, som var ulogisk, så kom det behag. Hvorfor i alverden skulle jeg da slutte at gøre fejlsteg? Nej, men just præcis, når man gør et fejlsteg, så kommer der noget ubehag. For da kan jeg lære mig at slutte med at gøre fejlsteg. Og derfor kommer udviklingen unægteligt at lede til, at vi bliver fuldkommelige. For vi får lov at opleve konsekvenserne af alle vores fejlsteg. Og til sidst, da er vi altså fuldt udbildet, og da kan vi ikke gøre fejlsteg mere. Og et fejl, det er jo altså, om vi lever på et forkert sæt, eller vi tænker på et forkert sæt, da kan vi blive syge. Men på så sæt, så hjælper sygdommen os på ret sjøl. For derfor gennem sygdommen bliver vi opmærksommet på, du har gjort noget, som er fejl. Og det er jo helt fint, om man forstår intellektuelt, hvilken fejl det er. Så kan man tage det lettere at bekæmpe. Men even om man ikke fatter eller forstår, hvorfor man har blivet syg, så virker det jo i alle fald ind på sjenslokroppen. Sjenslokroppen vækser jo i alle fald. Og vi tager det næste. Martinus mener, at vi har samme skøn gennem hele jyberiket. Altså, mænden har vores hårnår hele vejen gennem jyberiket. Og det er det jo mange, der tykker, men så er det jo ikke symmetri, så er det jo ikke balance. Men Martinus taler altså om, at vi har flere spiral kretsløb. Han mener, at selvvæsen, de har sit spiralkretsløb, at organvæsen har sit spiralkretsløb, at jordmennesker har sit spiralkretsløb, at jordklodet er en levende varelse, at solsystemet er en levende varelse, at vintergården, så har Martinus beskrevet flere udviklingsspiraler. Og her ser vi då vækstriket, jyriket, menneskeriket, og så kommer vi til de andlige tilvaroplan, visdomsriket, intuitionsriket og sårlighedsriket. Men her har vi jyriket, og her har vi den fysiske kroppen. Her ser vi til højre en grøn figur. Det er en hane, en mand. Men det findes et lille gult felt. Det er altså en mand, der den maskuline polen dominerer. Ni ser en liten triangel, det skal markere, at det er en varelse her. Og den her triangel symboliserer en kvinde eller en hane, men hun har en lille grøn flæk, altså en maskulin pol. Men de der to kors symboliserer, at de er ihop. Og den her orange, det er jo tyngdenergi i den fysiske krop. Her har mand og kvinde så at sige blivet et kød. Det står jo i Bibelen, at manden skal lemne sine forældre, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Det er jo dog i den seksuelle forening, i parningen bliver de til et kød. Og der oplever de faktisk, endelig Martinus, Guds ande, men i et umedvetet form, i et instinktiv form, får man en guddommelig oplevelse. På et sæt kan man faktisk sige her, her har man blivet et kunstgjort dybbelpolivarelse. Men når mand og kvinder utvecklar den motsatta polen kommer de bli dubbelpoliga. Och här har Martinus symboliserat en dubbelpolig varelse som har balans mellan den maskulina och den feminina polen. Då får man kosmisk medvetande. Då smälter ens eget medvetande tillsammans med Guds medvetande. Man kan uppleva universums medvetande. Och det är ju den högsta upplevelse som finns, att få en intellektuell dagsmedveten upplevelse av Guds medvetande. Det är det högsta. Och det får man igenom sig själv när man är dubbelpolig. Men i djurriket, där kulminerar mörkret, det är egoism, krig och kamp. Men även i mörkrets kulmination finns det det här lilla gudomliga ljuset genom parningen och förälskelsen. Här ser vi då, här är det ett väsen där den maskulina polen dominerar. Detta är en hane eller en man. Och här ser vi den feminina polen dominerar. Det är en kvinna och den maskulina polen är latent. I de fem andliga världarna är man dubbelpolig. Men här är det så, kvinnan idag har börjat bli med på att spela den feminina rollen. Kvinnorna vill gärna spela den maskulina rollen. Och det ser man ju också inom politik och familjen och sånt. Kvinnan utvecklar sina maskulina drag. Hon blir mer självständig, hon vill bestämma, hon vill sätta igenom sin vilja. Och det finns ju många polutvecklade kvinnor idag som nästan är militanta. Och de blir poliser och soldater. Och det är ett utslag av att de utvecklar den maskulina sidan. Och de har tröttnat, de har blivit mätta på den feminina sidan i sitt medvetande. Och mannen kan bli trött på att ha den där dominerande rollen. Det är många människor med män som har blivit konfliktsky och de blir toffelhjältor. Jag läste en gång om vilka sexuella fantasier har mannen och kvinnan. Och mannens, den gammelmodiga mannens sexuella fantasier går på vad han ska göra med sin partner. Och kvinnans, enligt statistiken, går på att kvinnan drömmer om vad mannen ska göra med henne. Alltså det feminina princip är att de drömmer om, de har någon fantasi om vad partnern ska göra med dem. Och det visar också lite av den där karaktären av den maskulina och den feminina polen. Men när jag var ung så tänkte jag, det var ju fantastiskt när man var på det till dans. Så kunde du komma en tjej och fråga om, vill du dansa med mig? Det tyckte jag var härligt. Och det är ju så, när mannen börjar synes, eller tänker att bli förförd av en kvinna, det skulle ju vara fantastiskt. Där kan man då se, då börjar mannens fantasi att ändras, för han blir mer dubbelpolig. Och också så att säga, om en kvinna tar initiativ inom det sexuella området, så är det faktiskt därför att hon är ved att utveckla sin maskuline polen. Så visst, kvinnor blir mätta av den feminina rollen, som är den mer passiva, som är den mottagande roll. Och i nästa spiralkretslopp så får de lov att bli dominerande. De skickar man ut energi. Men mannen har blivit trött av den där rollen, och då vill mannen hellre ta emot och tycker då att det är härligt med det feminina princippet. Så det är enligt Martinus också en balans. Och alltså djurriket är kulminationen av mörkret, men det bildar bakgrunden för att man kan känna sig glad och lycklig. Hur skulle man kunna uppskatta att det är varmt om det aldrig har varit kallt? Hur skulle man kunna uppskatta sällskap, man har aldrig varit ensam? Så därför är båda delarna alltså nödvändiga. Och Martinus menar alltså att syftet med den fysiska världen är utveckling av medvetande. Mineralriket, då har mineraler inget medvetande på det fysiska planet. Växter har lite medvetande på det fysiska planet. Djuren har mycket mer, och människan har mer än djuren. Den fysiska världen är livets skola, där man så att säga utvecklar sitt medvetande från nollpunktet i mineralmaterien fram till ett dubbelpoligt kosmiskt medvetande. Så all liv är uttryck för uppfostran och undervisning. Men livets direkte tal är också uttryck för underhållning och kärlek. Men det är ju klart, när vi har det svårt, då underviser livet oss. Livet uppfostrar oss. Och det kan ibland vara mycket obehagligt. Och det som är det suveräna vid Martinus, det är ju då att om man anstränger sig, så kan man lära sig att vara tacksam för sina motgångar. For normalt så bliver man jo deprimeret, når man har modgang. Og man sender sig uretvist behandlet, når man får problemer med andre og sådan. Men med de kosmiske analyserne kan man bøje og forstå, at den energi, man skikker ud, den kommer tilbage. Men ikke som et straf, men for at udvikle mig mod fuldkommelighed, for at det skal blive en fuldkommelig varelse. Nej, der var et symbol mere. Eller jo. Og det er altså en symbol, der Martinus har beskrivet, at vi har olika energier i vårt medvetande. Vi har intelligens i hjernen og känslor på hjärtat og lunger og tyngd energi til matsmältning og intuition på könsorganen. Og så det her, det er mineraldelen, ben. Og her har vi så også noget instinkt. Men det som er interessant her, det er jo Martinus også på den her figuren viser, at vi har två poler. Og det her, det er jo den seksuelle polen, som bestemmer vårt kjøn. Men vi har også en motsatt pol, og det er jo den, som vi utvecklar. Og just nu så holder kvinnorna her i Sverige på at utveckla sin motsatte pol, maskuline polen. Men det er også den intellektuelle polen, og männen utvecklar sin feminine pol. Og det store, det bliver då at det er altså ikke fysiske nervetråder, men Martinus siger altså, det er nogle psykiske nervetråder, som börjar at vokse sammen. Og på et tilfælde, så vokser de to polerne faktisk ihop, hvilket gør, at man bliver dagsmedveten i både polerne. Og når man har blivet dagsmedveten i, at man både er maskulin og feminin, då kan man elske alle mennesker. Så det er jo det, som er syftet med poludviklingen, at man kommer at have samme sympati, dagsmedveten, men det kan man ikke have. Det er faktisk umuligt for en enpolig varelse at opfylde det kristne budet, elsk din næste som dig selv. Man er organisk prædestineret til at elske det modsatte sønnet mere end sit eget søn. Men det kommer altså en helt naturlig sammenvæksning af de der to polerne, og så bliver man da dybelpolig, og så kan man blive gift med hele verden. Og nu er klokken 4. Tak.
Tar
du
lite frågor efter?
Gärna, gärna. Ja, för det var mycket mer.
10 minuter paus, en frågestund.
Ja, ja.